I Finland och i Europa har vi kanske lite yrvaket insett att vi är fullständigt beroende av amerikanska tech-jättar. De här jättestora amerikanska teknologibolagen, de ägs av personer som verkar vara både nära och goda vänner med USA:s president Donald Trump. Trump visar i samband med Grönlands krisen att han kan använda vilka metoder som helst för att få sin vilja igenom. Och då verkar poletten ha fallit ner för ganska många. Att vårt beroende av amerikanska teknologibolag eventuellt också kanske kunde användas som utpressningsmedel i en konflikt till exempel. Många menar att nu måste vi se till att vi kan stå på egna ben också digitalt och det snabbt. Men hur ska vi kunna kapa vårt beroende av techjättar som Microsoft, Amazon och Google? Är det överhuvudtaget möjligt och vad skulle det i så fall kräva? Det här ska vi fundera på här i slaget idag. Jag heter Maria Nylund och med mig har jag Europaparlamentarikern Li Andersson med oss från Bryssel. Välkommen.
Tack så mycket.
Och du representerar förstås Vänsterförbundet. Sen har vi professorn i informationsteknologi från Åbo Akademi, Jerker Björkqvist. Välkommen du också.
Tack.
Och så har vi också Mikael Storbjörk från företaget UpCloud. Välkommen du också.
Tack så mycket, trevligt att vara här.
Mikael Storbjörk, ert bolag UpCloud så erbjuder alltså molntjänster på samma sätt som till exempel det amerikanska bolaget Amazon eller Google eller Microsoft gör. Molntjänster är alltså ett sätt att lagra data utan att lagra det i en egen fysisk datamaskin. Eller hur skulle du helt kort förklara det här, Mikael, nu till först? Vad är molntjänst?
Nej, det stämmer. Alltså, molntjänster är servrar som vi tillhandahåller som en tjänsteleverantör. Det vill säga när bolag inte vill lagra data eller snurra applikationer på sina egna datorer i sin egen källare som man gjorde för 20-30 år sedan. Så nu för tiden är det då normalt att man använder en molntjänst, vilket betyder att man utnyttjar datakapacitet och lagringsutrymme hos tjänsteleverantörer som då till exempel de här tre stora som du nämnde, alltså Amazon Web Services eller Microsoft eller Google, som kallas liksom Big Three i den här branschen. Så det är vad UpCloud gör också, och vi är då en europeisk konkurrent till de här tre stora.
Just det. No, men vad säger ni om det här som jag inledde med? Alltså att det finns en stigande oro för att vårt beroende av just amerikanska techjättar, att det skulle kunna användas emot oss på något sätt. Att om vi tar en runda här i början nu, så hur ser ni på risken för att vi skulle kunna råka illa ut på något sätt på grund av det här? Vad säger du, Li Andersson?
Nej, jag tycker nog att det finns skäl att vara orolig just för att det här beroendet är så stort. Man kanske inte ska gå så långt så att man ska säga att det nu utgör några direkta faror för tillfället, men att visst finns det risker som har att göra med att man har uppskattat till exempel 70% av de molntjänster som används i Europa, så erbjuds alla av tre amerikanska företag. Så de har en väldigt stark och en väldigt dominerande marknadsposition. Och det exempel som nu kanske mest har använts i debatterna hittills är det här exemplet från den internationella brottmålsdomstolen, där de Microsoft-tjänster och e-post som åklagaren där användes i praktiken stängdes av. Microsoft-företaget har förnekat att de skulle ha gjort så här, men att det skedde efter att Donald Trumps administration hade fattat beslut om sanktioner mot domare och åklagare som jobbar för den internationella brottmålsdomstolen, därför att de politiskt inte höll med om de processer som de hade inlett mot Israel till följd av det som Netanyahus regering har gjort i Gaza. Så att internationella brottmålsdomstolen har nu meddelat att man kommer att sluta använda Microsoft-tjänster och istället då övergå till så här open data-baserade europeiska tjänster. Och det här är nu kanske det fallet som mest har använts som ett exempel på vad det här beroende då i värsta fall kan innebära, om man då hamnar på så att säga en politisk kollisionskurs med den nuvarande administrationen i USA.
Vad tänker du, Jerker Björkqvist? Vad tror du att
no, mycket det finns håller, risker? Ja, mycket håller jag nog med om att inte ser heller någon direkt sån här att det skulle hända typ imorgon, att man plötsligt skulle stänga av det och av olika orsaker. Och det som jag också så här tänker själv förstås, att för alla de här, det är ju deras business att egentligen att människor ska kunna använda deras tjänster, och om det sprider sig, om det blir problem med den här saken, så det är ju dåligt för den verksamheten, att om förtroende försvinner så slutar ju människor använda det också. Och det driver ju inte företagens intressen på något sätt, den saken. Så ja, jag tror inte så här direkt. Att sen, som Li Ren sa, att i extrema sådana här påtryckningar förstås, så är det ju ett alternativ som de i princip har tillgång till. Och sen den andra saken förstås, som man skulle kunna vilja vara stolt också, att Europa verkligen utvecklar en egen så här fungerande molntjänst för allt som vi vill göra i vårt dagliga liv. Att det kanske inte riktigt finns så mycket alternativ, och det är kanske därför vi har de här tre stora amerikanska för tillfället.
Mm. Men Mikael Storbjörk, vad tänker du att det skulle kunna finnas för risker med det här, att vi är så här pass beroende av amerikanska techjättar?
Det här finns tre olika synvinklar på den här frågan. En är ju förstås då ekonomisk, som Jerker just sa, och jag tror inte att någon av de här stora tre teknologijättarna vill skada sin egen business, det är klart. Men om man tänker att det finns också då en juridisk och en politisk sida i det hela, och ur juridisk synvinkel så är egentligen problemet härstammar liksom från amerikansk lagstiftning, det vill säga de här tre bolagen är amerikanska bolag, de följer amerikansk lagstiftning, och 2018 hade då stiftats en lag som heter US Cloud Act, som i korthet går ut på att även om amerikanska bolag har datahallar annanstans i världen, till exempel då i Europa, så har amerikanska underrättelsetjänster rätt till, eller de har tillgång till den data som finns på datacenter runt om världen, också utanför Amerikas gränser. Och den här cloud-akten är då direkt mot GDPR, som alltså den europeiska lagstiftningen i frågan. Och det är där det uppstår ett problem, att om man lagrar data i de amerikanska tjänsternas datahallar, så då finns det risk för att någon ska komma åt den datan. Och nu speciellt med tanke på vad som har hänt i världen under de senaste månaderna, så tror jag att det är det som har liksom väckt allas intresse här. Att tidigare så följde amerikanska regimen normala lagar och bestämmelser, vilket de förstås är tvungna att göra nu också, men som vi sa här tidigare, det finns då den här Cloud Act som kan användas som ett verktyg i det här geopolitiska läget för att påtrycka europeiska spelare. Och jag tror att det är det som är den där största risken, är att det här politiska läget har ändrat. Folk har andra spelregler nu än vad man hade för ett år sedan eller för fem år sedan, när den här Cloud Act då kom till det i kraft, eller det blir 20 år sedan nu. Så där ligger liksom största oron så där ur ett juridiskt perspektiv.
Men om vi nu försöker vara riktigt konkreta, så berätta ännu Mikael Storbjörk, alltså vilken sorts data till exempel skulle de amerikanska myndigheterna ha rätt att ta del av eller begära ut från datacentraler, fast de skulle finnas här i Finland eller Europa?
Ja, nu är jag ju ingen jurist, så att jag är inte kanske rätt person att svara på. Det kan vara en fråga om vilken data som helst. Om vi nu tar ett exempel som ligger oss nära här, så har ju det fattats ett beslut faktiskt att finsk valdata, det vill säga information om våra val, ska sparas i Amazon Web Services tjänster. Det här är ett beslut som fattades redan för fem år sedan, långt innan världen såg ut som den ser ut idag. Men nu ska det då sättas i praktiken på plats. Och det här ser många, också jag, som en stor risk, med tanke på att det är persondata för det första. Det är information om vårt valsystem som kan hamna i fel händer helt enkelt.
Jag tänkte att vi skulle titta lite just på det där exemplet om en liten stund. Men jag tänkte fråga dig, Li Andersson, ännu att den här utvecklingen nu då, att vi har blivit så här otroligt beroende av de här amerikanska systemen, den har liksom pågått sakta men säkert. Du har själv suttit som lagstiftare jättelänge, och har du liksom tidigare tänkt på att det här skulle kunna bli en risk, någonting man borde liksom ha ögonen på?
Jag håller fullständigt med om den här analysen, om att nu är liksom det stora nya som har hänt, skulle jag säga, att man ser en på något sätt så tydlig allians mellan de här techjättarna och den nuvarande administrationen i USA. Det vill säga att det håller på att växa fram med liksom ganska osunt förhållande, tycker jag, mellan den politiska makten och cheferna för de här företagen. Det finns ganska oroväckande exempel nu från USA också på hur man har använt offentlig information, till exempel för den här ICE, migrationsmyndigheterna i USA, som de också använder sig av appar och myndighetsdata för att liksom ta reda på i vilka hus de ska gå för att deportera människor och så vidare. Så att man också ser på något sätt hur data och teknologi används för Donald Trumps politiska administrations ändamål. Och precis som sagt här så tycker jag nu, tyvärr att man kan säga att nej, vi kan inte lita på att administrationen i USA kommer att tillämpa liksom sådana demokratiska principer som vi i Europa tycker att är viktiga. Och det här är nu kanske det som nu främst har gjort att den här oron nu har aktualiserats. Tittar man på hur lagstiftare har förhållit sig till hela den här frågan gällande techjättar hittills, så är ju det man har gjort är alltså att skapa regler som ska tillämpas på de här techjättarna. Och det här är också liksom största delen av det arbete som gjordes i EU under föregående valperiod, så handlar det om att skapa regler som de här stora amerikanska sociala medier och också kinesiska sociala medieplattformarna då ska följa när de verkar i Europa. Och nu har man då under den här valperioden, mandatperioden, ganska mycket då inlett, jag tror att det är över 50 till och med, undersökningar mot olika stora plattformar och företag. Men man kan ju säga liksom att Europa har ett reglemente, att man har liksom vissa principer enligt vilka de här företagen ska agera. Men det här har inte egentligen minskat vårt beroende av utländsk teknologi överhuvudtaget, utan vi är så att säga fortfarande lika beroende av amerikanska och kinesiska tjänster, men vi har då liksom ett reglement enligt vilket de ska agera när de verkar i Europa och processar europeisk data. Mm. Och det som jag tycker att man inom EU nu speciellt borde fokusera på handlar just om att minska beroende, det vill säga att hur man kan stärka ställningen för de europeiska företag som erbjuder till exempel molntjänster och också använda sig av mer europeisk teknologi. Och där får man nu sen diskussioner om huruvida till exempel när man gör om EUs reglement för offentlig upphandling, om det där sen, och hur man ska göra det lättare att så att säga behandla europeiska tjänster mer fördelaktigt än till exempel tjänster från USA.
Gynna europeiskt, jag tänker.
Precis. Om jag ännu får tillägga så ska jag nu säga att en risk som också har att göra med det här så handlar om tillit. Det vill säga ett hurdant förtroende människor kan ha alltså på att ens data processas sakligt och att ens personliga data inte på något sätt kan hamna i fel händer. Jag tycker att det här är också det största problemet med de beslut som nu har fattats i Finland, både gällande valdata men också FBAs förmånsdata, att den användningen av de här amerikanska tjänsterna så att säga kan leda till en situation där folk inte längre litar på att den här datan processas på ett sakligt sätt. Mm.
Jo, det är så att vårt eget finansministerie uppmanar våra myndigheter att flytta över data till molntjänster istället för att ha dem, som du sa, Mikael Storbjörk, i någon egen dator i källaren. Det där, och de som inte har gjort det ännu då, så uppmanas liksom att flytta över till sina molntjänster. Och en väsentlig orsak är då kostnader bland annat. Man talar nu också om säkerhetsfrågor. Skatteverket funderar på att flytta sin data till Microsofts molntjänster. Och så var det då det som du nämnde här, Mikael Storbjörk, det här att justitieministeriet står i beråd att flytta över valdata, valresultatsdata också, från när det blir riksdagsval 2027. Då ska det här valresultatsdatan flyttar över till Amazon, och det här är första gången den här typens valdata flyttas utanför Finlands gränser. Men då skulle jag kunna fråga dig, Jerker Björkqvist, alltså att varför vill man ens flytta nu från finska datahallar till amerikanska moln? Alltså vad är liksom problemet med att ha egna datorer som samlar den här datan själv?
No, det att man pratar om cloud-tjänster behöver ju inte betyda liksom det att det är automatiskt ett amerikanskt techbolag som sköter det här, som vi har UpCloud här med. Så visst går det att producera molntjänster i Finland också. Och vi bygger ju mycket datacenter för tillfället i Finland. Vem som äger de exakta strukturer där är lite oklara. De är inte alltid så ivriga på att föra fram det heller. Men så vi kan nog göra det här också och erbjuda de här tjänsterna. Sen är det en fråga sen att kommer allt det här trevliga andra som vi är så vana vid, som till exempel att skriva filer i Microsoft Word, vi håller att skriva PowerPoint, vilken integration finns det med de här molntjänsterna som liksom skulle vara lokalt producerade, så det kan vara en utmaning. Och människor är ju bekväma av sig, vi vill göra saker så enkelt som möjligt, att några knapptryck och allt är integrerat med sig själv. Och då finns det ju inte kanske så väldigt stor utbud på den här saken med europeiskt.
Mm, men om vi tänker på det här just att föra över liksom valdata till Amazon nu då?
Det finns ju också sådär, nu kommer det till juridik, men Amazon så har ju sina regioner så att som man kan definiera att var lagras den här datan. Och till exempel Microsoft också har ju på kommande att det byggs ju ett datacenter i Esbo, som alltså regionen kommer att vara Helsinki. Alltså praktiskt så kan man säga att min data lagras i Helsingfors. Och då finns det ju inom finska landets gränser förstås administrerat av Microsoft, som är ett amerikanskt bolag. Och då kommer vi in på sånt som jag nog inte känner till helt, att vad betyder det?
Mm. Om jag får kommentera på den där frågan, så det stämmer att både AWS, bara för 2 veckor sedan så har de launchat sin egen European Sovereign Cloud, och likaså ju Microsoft, och så alla vet att Google har en datahall i Fredrikshamn här i Finland, så fysiskt sett sitter datan i Finland, det stämmer. Men eftersom de här bolagen äger de här också dotterbolagen i Europa, till exempel AWS i Tyskland då, som startade för 2 veckor sedan, är 100% ägt av Amazon Web Services i USA. Och det är den där juridiska ägandeskapet som styr vilka lagar man följer. Och i så fall faller då också den europeiska enheten under då US Cloud Act, som är den som möjliggör att de här underrättelsetjänsterna kan få tillgång till den data som lagras. Så att det är hemskt tråkigt att se att de här stora spelarna, att amerikanska spelarna ger ut information och marknadsför saker som råddar till det för gemene man. Och det är svårt att veta vad som är sant och vad som inte är sant. Men igen, utan att vara en jurist, så det här är något som jag jobbar med dagligen och får förklara för både publika aktörer men också privata företag som undrar att vad är egentligen fallet.
Mm. Jag menar att när man marknadsför det som att det här är nu ett datacenter i Esbo här, så det är jätte... jättefinskt, men ändå är det den här amerikanska lagen som gäller.
Precis. Och det är många finska, alltså redan om man tittar på den publika sektorn i Finland, så största delen av våra IT-tjänster ligger redan nu i molnet. Och det är då antingen då hos Amazon eller Microsoft eller Google. Och många har valt Google just för att det finns ett datacenter i Fredrikshamn som är fysiskt i Finland. Men ur en juridisk synvinkel så spelar det ingen roll var den här datan egentligen ligger, utan frågan är om vem som har kontroll över datan, och det är alltså den som äger bolaget.
Mm.
Ja. Det som jag tänkte lägga till är att när man talar om ändå hela den här liksom kedjan av teknologi, så vi pratar ju nu om techbolag, alltså de som praktiskt erbjuder liksom de tjänsterna. Sen när vi ser på hela kedjan, vi startar från det att laga chippar helt enkelt, så är det ganska intressant att nästan monopol på att säga väldigt högteknologisk, så har ett sådant företag i Holland som det där har monopol på den apparatur som vi överhuvudtaget kan laga halvledare med på den skala vi vill ha idag. Och sen samtidigt är halvledartillverkningen väldigt långt i Taiwan, och råmaterialen kommer från Asien, och så att vi har en ganska bred palett egentligen av teknik om man ser på hela kedjan. Och det där ändrar ju lite kanske på möjligheten också, för att det är inte så där bara att säga att vi i USA bestämmer, för det kanske inte är så heller att vi i USA bestämmer allt, för att om man tittar på hela kedjan, så finns det andra som bestämmer ganska mycket också om tekniken här.
Mm, vad som sen, är möjligt att bygga eller talar
du om data? Ja, det som är möjligt att bygga, att jag menar, låt oss säga nu att förstås det är därför som USAs intresse i Taiwan förstås är, för nu de är medvetna om att så här är det. Men att också den europeiska, att våra apparater får bara användas till goda saker, så att säga, ska man kunna säga.
Mm.
Och sen kommer vi dessutom till att Finland har ju också att på serverdatorer, så det Linux-operativsystemet startat av Linus Torvalds från Finland, som mycket kör på att, liksom att nu har vi en del saker här som kommer från andra ställen än USA, men det är USA som har på något sätt kommersialiserat det, satt det i paket. Mm. Men det är ju det typiska vad amerikaner alltid har varit bra på, att paketera och få pengar till sin egen utveckling så att det blir volymisak.
Mm. Berätta nu Mikael Storbjörk som säkert har kläm på det här. Alltså att när det nu byggs datacenter i Finland, vi vet att det finns planer på många håll. Så alltså hur stor del av dem är liksom, så att säga, nu då helt finska och inte liksom styrda eller ägda av amerikanare?
Det är också en bra fråga som jag inte har exakt statistik på, att hur stor del av de som nu byggs kommer att vara i finst ego. En hemskt liten del faktiskt skulle jag tippa på. Om vi tittar på de stora spelarna som ju Microsoft till exempel som bygger i Esbo kommer att ha en jättedatahall där. Den är helt och hållet förstås amerikansk ägd. Men jag har ingen statistik att säga att hur många av dem är i finsk ego. Så att svårt att svara där.
Men inte särskilt stor del.
Nej, det är det nog inte. Det är alltså otroliga investeringar det är frågan om i de här fallen. Och jag skulle säga att igen, om man tittar på teknologin bakom det utan att gå för djupt i det hela, så är det ju frågan om att vi som europeiska spelare, om det då är Upcloud eller något annat europeiskt bolag, vi äger de här serverna som sitter i en fysisk datahall. Vi äger inte datahallen till exempel. Men på grund av att vi äger serverna och koden som man kommer åt de här serverna med, alltså den användargränssnitt som vi själva har kodat med eget kodspråk, så gör att det är vi som är kontrollerade över den här datan, och så till vidare är det vi som kan styra vem som har access till eller har tillgång till data eller inte.
Mm. Jag tänkte att vi skulle prata en liten stund om det här som Li Andersson var inne på, alltså det här med förtroende för vad som händer med vår data. Alltså våra finska kollegor här hade intervjuat en valforskare, han heter Harri Hursti, om det här som målar upp ett sådant skräckscenario vad gäller just vår valdata vid riksdagsvalet 27. Alltså att någonting skulle hända nu då när vår valdata finns lagrat där då i det här Amazons moln. Och så skulle det gå så att själva valresultatet skulle dröja. Alltså att det skulle hända någonting som gör att vi inte får ut ett valresultat. Och det här skulle sen i sin tur skapa ett bra momentum för den som vilja vara lite illvillig för spridande av då desinformation om orsakerna bakom den här fördröjningen. Alltså att vad går det, vad har hänt här och varför går det ens att lita på det här resultatet? En fråga var faktiskt också att kan man via Amazons moln, finns det en möjlighet för en tredje part, till exempel då USA här, att gå in och fingra på det här valresultatet? Alltså, hur ser ni på ett sånt här scenario? Vad tänker du, Li Andersson? Alltså, känns det här nu helt avlägset och som en, jag vet inte, saga? Eller finns det några reella risker att det skulle kunna hända något sånt här, tror du?
No, nu tycker jag ju förstås att förstås är det ju så att tekniskt så kan ju alltid saker hända. Att inte ser det nu som omöjligt att någonting skulle kunna hända i samband med valkvällen vad gäller liksom överföring av data, hur snabbt man får den. Att det är förstås alltid möjligt. Och tittar man nu på de liksom risker som man också ganska mycket i Europa för tillfället analyserar, så är de ju just av den här typen. Det vill säga att det här med samhälleligt förtroende och tillit, speciellt när det gäller val, är liksom en av de viktigaste tillgångarna för liksom samhällets resiliens för tillfället. Och just i en sån här situation där det kanske inte egentligen kan vara att det inte är fråga om någonting annat än liksom en tekniskt missöde eller en liten försening eller någonting, så kan det liksom ändå skapa en situation av missförtroende som sen kan utnyttjas av olika aktörer. Eller överhuvudtaget så tänker jag att det är liksom en omöjlig situation i ett demokratiskt samhälle om folk inte kan lita på valresultatet. Det här är också en av orsakerna till att jag aldrig har stött elektronisk röstning. Så att det här är nog någonting som jag tycker att myndigheterna absolut borde ta i beaktande när man gör så här beslut. Och nu har jag förstått att justitieministeriet ändå har meddelat att de kommer att ompröva det här beslutet, för att den här inbesparingen som jag nu har förstått att har varit det enda egentliga skälet till att man fattar det här beslutet, att som du sa tidigare, det är finansministeriet som nu håller på att uppmana olika myndigheter att övergå till de här amerikanska molntjänsterna. Så den här inbesparingen var nog ganska liten i förhållande till statsbudgeten och justitieministeriets budget. Men sen är det också så att om vi på riktigt tänker att Europa ska minska sitt beroende av de här amerikanska tjänsterna, så kommer det också att kosta. Att tänker man sig att man liksom ska spara pengar och göra saker billigare än man har gjort hittills och samtidigt då koppla från de här stora pakettjänsterna som Microsoft till exempel erbjuder. Så den liksom kombinationen är inte möjlig. att vill Europa på allvar satsa på det här digitala oberoende eller ens att öka det digitala oberoende, så måste man också vara villig att, så att säga, lägga liksom offentliga resurser på det. Och lägga offentliga resurser då på att använda de här europeiska tjänsterna som man kanske inte får precis lika billigt som Microsoft-paketet. För det här är ju också ett sätt som Microsoft till exempel har varit bra på att skapa det här beroendet, att de måste erbjuda väldigt många olika tjänster som sen är liksom kopplade till varandra.
Nu en annan, förutom justitieministeriet och det här valdatan, så är ju då FPA, Folkpensionsanstalten, som verkar vara beredd att gå vidare med sina planer på att flytta över sin data till amerikanska molntjänster. De också, FPA säger att deras egna system är föråldrade. De valde amerikanska bolag för att de uppfyllde FPAs väldigt höga säkerhets- och användbarhetskrav. Jag funderar alltså, vilka är våra möjligheter att välja annorlunda? FPA hävdar nu här att inga europeiska företag kunde erbjuda ett lika säkert alternativ. Vad säger du nu, Mikael Storbjörk, du talar här i egen sak givetvis, men det där, alltså är det så här uselt nu då, att det inte finns alternativ?
Nej, jag skulle säga att det finns alternativ, och det är klart att de här amerikanska tjänsterna har ett försprång vad gäller teknologin i sig, men det som jag tror på själv och som håller på att ske i dagens läge i Europa är att europeiska spelare börjar samarbeta för att fylla de tekniska, så att säga, gaps som finns i utbudet. Jag vet att med vårt eget bolag att vi har diskussioner med flera olika europeiska spelare som förstås följer samma europeiska lag, för att slå oss samman och kunna erbjuda heltäckande tjänster på samma sätt och tävla på det viset med de här stora amerikanska bolagen. Så jag tror att det är en grej som vi kommer att se under det kommande året och framtiden, att flera mindre spelare i Europa slår sig samman för att faktiskt kunna erbjuda en konkurrenskraftig lösning. Mm. Och ännu kanske gå tillbaka till det som Li nämnde om kostnader. Det är klart att det finns en kostnad i att byta, och jag tror inte heller att någon kommer att kunna byta över en natt och hoppa över till en europeisk leverantör, utan det här är en långsiktig process där man måste både då kvalificera vilken data är sån data som måste finnas inom europeiska gränser, och sen så småningom då liksom steg för steg gå in för europeiska spelare. Men de facto så vet jag att också våra tjänster är konkurrenskraftiga, betydligt förmånligare än våra amerikanska konkurrenter, så att också ur en prissynvinkel så tror jag att vi kan konkurrera. Och det i min synvinkel är det viktigaste, är att vi som europeiska spelare behöver bygga tjänster som är konkurrenskraftiga både ur ett ekonomiskt perspektiv men också ur ett teknologiperspektiv. Vi har kunskap, vi har expertis i Europa att faktiskt tävla med amerikanerna, så vi ska inte tro att det är bara för att vi är europeer som folk vill köpa våra tjänster, utan det är faktiskt frågan om att vi kan bygga precis lika bra grejer som amerikanerna kan.
Mm. Men vad säger Jerker Björkqvist, alltså hur hopplöst steg är det här nu riktigt?
No, inte det alls på det sättet hopplöst, att tid kommer det att ta just den här integrationen. Absolut kommer det att ta det där tid, och du måste ju få många engagerade. Men som det nu redan kom fram, så ju tekniskt så tror jag inte liksom det är något större problem. Det brukar ju vara att i Europa har vi nog tekniken på koll och vi har kunniga människor, att det är ju en kanske mer den här produktifieringen som vi inte alltid har varit så superbra på. Och jag menar, så brukar du säga att vi någon har gjort inom den digitala världen, så man ska få till Silicon Valley, för där finns det investerare som satsar och vågar satsa på saker och utveckla grejer. Och den liksom har kanske inte riktigt funnits här i Europa. Och sen är det en annan sak också med det här, att man ska ju också tänka på att alltid när man köper någon annanstans ifrån, någon annan land eller världsdel kanske mer i det här fallet, så sker det ju både en pengaöverföring och en teknologiöverföring egentligen åt fel håll. Därför för att vi berättar vad våra krav är och vad vi behöver ha gjort, istället för att se till att vi använder samma pengar till att utveckla tekniken här som sen får en större marknad. Att det går ju lite mot ibland de här upphandlingsreglerna som man strävar efter att hitta det billigaste, men det finns ju helt andra aspekter också när man vill driva den egna konkurrenskraften, som det egentligen borde vara fråga om här i liksom när EU är aktivt.
Mm. Nu funderar jag på en sån här sak. Jag talar med en person på Finansministeriets avdelning då för informationsteknologi inom den offentliga sektorn, julkisen hallinnon ICT på finska. Han konstaterar där att det alternativet att man myndigheterna själva skulle börja bygga egna supertrygga system, att det går nu inte. Att det blir bara skräp, konstaterar han. Och så sa han också att om man skulle sen prioritera ett finländskt eller europeiskt bolag. Så imorgon kan det vara uppköpt av ett amerikanskt bolag. Alltså inte det något som garanterat att det här hålls finländskt. Vad säger du om det, Mikael Storbjörk?
Det är klart, bolag är affärsverksamheter och smäller någon pengar i bordet, så är det mycket möjligt att också europeiska bolag köps upp. Det händer mer eller mindre dagligen i världen att sånt här sker. Så att det har de rätt i, att det finns inga garantier för det. Men som jag sa tidigare, så tror jag att dagens liksom trend är mer att de europeiska spelarna vill slå ihop sig för att kunna tävla mot amerikanerna, snarare än att sälja bort sin teknologi till amerikanska tjänster. Så det är den trenden jag ser och tror på själv. Mm. Det här, ännu bara för att gå tillbaka till de här risksituationerna som vi ser i världen, så jag skulle säga att kanske en större risk än att till exempel då någon fördröjer tillgången till valdata eller liknande, är det här politiska spelet där till exempel då tarifferna som Trump har lagt på Europa. Jag kan säga att det är kanske en mer realistisk situation att Europa lägger mottariffer mot USA, och de mottarifferna är enkla att lägga på till exempel då molntjänster eller andra liksom IT-tjänster. Och det här igen spelar ju en otroligt liksom stor roll för affärslivet i Europa. Om deras molnkostnader mitt i allt stiger med 20-30%, så kan det kan fälla bolag, det kan skapa total kaos. Och det ser jag mer som en större risk än då någon sorts kill switch, eller att man inte kommer åt data eller liknande, som också har varit på tapeten.
Mm. Men vad kan, eftersom vi har Li Andersson här nu som sitter i Europaparlamentet med oss, vad kan liksom... Du pratar här redan om ändringar i offentlig upphandling till exempel, där man ska kunna gynna europeiska bolag till exempel. Finns det någonting annat? Vad kan ni som lagstiftare göra? Kan man liksom göra någonting annat för att minska det här beroendet, tänker du?
Alltså dels så är det en fråga också om hur man tillämpar den lagstiftning som redan existerar. Där jag har förstått att kommissionen bland annat har tittat på just de här liksom sammankopplade tjänsterna som Microsoft erbjuder. Det vill säga att om man liksom köper tjänster av Microsoft, så måste man sen förbinda sig till att använda samma bolags liksom tjänster bredare. Att det här är en grej som de också tittar på för att så se till att liksom den digitala marknaden ska fungera så bra som möjligt, utan att vissa företag då ytterligare kan på ett oskäligt sätt liksom förstärka sin redan starka position. Sen är den här frågan just om offentlig upphandling som du själv nämnde, som är en jättestor fråga under den här mandatperioden, därför för att de här reglerna kommer att göras om. Och det här med att buy European, köp europeiskt, så är någonting som diskuteras dels i fråga om den digitala ekonomin, men också bredare. Att som här nämndes så finns det också mycket annan liksom teknologi där vi har ett stort beroende av produkter utifrån. Och sen vet jag nu också att man har diskuterat vad det finns för liksom finansieringsmöjligheter på europeisk nivå. Att dels så handlar det förstås om hur mycket privatkapital det finns, hur mycket investerare det finns i Europa. Men visst så kan man ju också skapa förutsättningar för att förstärka den digitala europeiska ekonomin, till exempel genom olika investeringar också i offentlig digital infrastruktur. Det är någonting som diskuteras ganska mycket på EU-nivå, och vad det där skulle finnas för möjligheter att utöka samarbete mellan medlemsländerna.
Mm, det skulle betyda att man skulle bygga något eget, det alltså? Något slags offentliga
system? I den mån kanske ja. Det beror förstås på också vad vi talar om för europeisk offentlig digital infrastruktur, men att mycket har man diskuterat om tjänster som har att göra med arbetsmarknaden till exempel, att hur man där kan också underlätta den fria rörligheten liksom inom den europeiska marknaden, olika typer av digitala redskap också för myndigheter att följa upp att arbetsvillkor följs och så vidare. Så att det finns en hel mängd olika exempel på vilken typ av digital infrastruktur man sen liksom, ser att skulle kunna ha mer värde på europeisk nivå. Men att högst antagligen ska man ju ändå också använda sig av en hel del privata företag för att skapa dem.
Mm. Det där, när man kollar lite på hur diskussionen går i andra länder, så noterar jag att i Holland då så har revisionsmyndigheterna slagit fast att de holländska myndigheterna utsätter sig för allt för stora risker när de är beroende av amerikanska techbolag. Datainspektionen i Norge och Danmark uppmanar myndigheterna att planera för hur de ska kunna ersätta amerikanska molntjänster, alltså någon slags exit plan. Men som sagt, här hos oss så uppmanar finansministeriet tvärtom då att man ska övergå till molntjänsten. Och i och för sig kan det vara då finländska, som Jerker Björkqvist här har poängterat. Men alltså, Frankrike kommer att förbjuda Zoom och Google Meets och Teams och vill att man ska använda ett eget system som heter Visio. Man har förbjudit WhatsApp och allt möjligt sånt. Alltså, är vi, Jerker Björkqvist, på något sätt sällsynt naiva i Finland?
Vilken fråga.
Att svara man hör på inte att... någon sån här diskussioner här.
Nej. Och det där... inte vet jag. Naiva...
Vi har gjort ett avtal med amerikanska bolag och så följer vi dem och alla ska vara snälla.
Jo, alltså, å andra sidan är det ju så här att nu har det ju hänt tidigare de här, alltså, att fransmännen har varit bra, haft sina egna system och det har liksom funnits en tid och sen plötsligt så har man konstaterat att det finns inte tillräckligt volym med det och så plötsligt så märker de att nu var vi igen då offer för Amazon eller den amerikanska liksom mycket starkare på att bygga upp sådana här stora helheter. Så, men nu skulle det ju vara bra, jag menar, sen talar man om vilka delar, det som vi inte har pratat, nu har vi ju pratat om sånt som kanske närmast är de här, så att säga, office-miljön där vi sitter och skriver e-post och dokument åt varandra och lagrar det. Sen finns det den här kritiska infrastrukturen, vi har elnät, vi har det där telefonnät och där kan vi se att där är situationen som tur var ganska annorlunda, som är ganska på bra nivåren. Och sen har vi hela industrin, alltså hur industriapparater fungerar. Att där har egentligen hotet varit större än från Kina, det vill säga, för att vi har varit totalt beroende av kinesisk tillverkningsutrustning. Bland annat när det gäller batteriteknologi som Europa inte har fått någon rollen i. Så där finns det. Så, men när det gäller det här att med vilken mån vi snabbt skulle kunna då utveckla vår egen hela office-teknologi, så där finns ju nog open source möjligheter alla för tillfälle också. Men att plötsligt få det till de paket som liksom vi i vårt dagliga liv ska tycka att jehu, nu blev mitt dagliga liv igen lite lättare, så kan vara nog en utmaning. Mm. Och hur går vidare med den saken, så inte har jag något svar på det.
Mm.
Om jag får kommentera gällande det här med open source, så alltså, också Upcloud är byggt på open source-komponenter och det är där vi ser att samarbete också inom Europa är lättare att göra när vi har använder open source-komponenter och software som går att koppla ihop med varandra lättare än att, det som ni nämnde tidigare som en sån här vendor lock-in som de här stora teknologiska jättarna annars kan köra om man använder deras teknologi. Men det där, ännu för att gå tillbaka till din fråga, att är vi blåögda här i Finland. Så det där, jag var faktiskt i Köpenhamn förra veckan och deltog i ett event där en talare, Natasha Friis Saxberg, som är vd för danska ICT-organisationen, var ganska klar med att det beslut som Danmark har fattat att börja använda amerikanska tjänster, men de, med tanke på situationen i dagens läge med Grönland och alltihopa, har en helt annan inställning än vad vi har i Finland. De vill bort från amerikanerna och de vill fort bort från amerikanerna. Hon hänvisade till, vad heter det, kanadensiska premiärminister Mark Carney som sa att if you're not at the table, you're probably on the menu. Och med det menar hon att vi måste bara helt enkelt börja fatta de beslut där ur en politisk synvinkel där vi faktiskt då satsar och investerar på europeiska alternativ och det bör ske nu. Och det där, jag skulle säga att både Sverige och Danmark och också Norge är steget före jämfört med Finland. Vi har varit lite naiva och vi har varit hoppats lite för mycket på att det inte ska uppstå problem och nu är vi i en situation där det faktiskt vi ser praktiska problem ute i affärslivet och i den publika sektorn och det är något som vi måste börja också ta på allvar.
Mm. Li Andersson, är vi liksom sällsynt naiva i Finland? Tror gott om allihopa?
Jag skulle nog säga det, ja. Att jag tycker att det har varit ganska underligt att märka vilken annorlunda linje Finland nu har tagit jämfört med åtminstone de europeiska länder som man här har diskuterat och också många andra nordiska länder. Det vill säga, jag tycker att den här liksom stora diskussionen och trenden går mot att man ska försöka använda sig mer av europeiska tjänster och minska det här beroende när det då verkar som att speciellt finansministeriet i Finland tycker att vi tvärtom ska öka det.
Och jag skulle säga ännu med att tillägga att vi har ju alla möjligheter för tillfället skulle jag säga, både tekniskt men också ur en påverkningssynvinkel. Jag menar, Henna Virkkunen sitter på högsta posten i Europa för digitala tjänster för tillfället. Aura Salla som är Lis kollega i Europaparlamentet har varit aktivt ute och talat om att vi måste se en ändring i det här. Så jag tror att vi har nu ett bra momentum så att säga, där det diskuteras de här frågorna. Nu är det mera frågan om att vad kan vi göra i praktiken?
Det hinner vi inte gå mera in på kanske här, annat än kort att företagsledare vet jag att varnar också för att den här ivern att göra oss av med amerikanska techbolag sannolikt också leder till sämre och dyrare ersättande tjänster och att det här skulle försämra Europas konkurrenskraft också, alltså att man lite vill dra i handbromsen här. Du nickar, Jerker Björkqvist, tror du på det här?
No, det är just den samma saken att just den här, de har ju strävat efter att få så mycket integrerat som möjligt liksom, i det som vi gör i vårt dagliga arbete, så att sen när vi plötsligt ska plocka ihop något annat så kommer det ta tid att få det på samma nivå. Förstås är man då rädd att det är effektivitet som företagen vill ha, att det ska komma nya produkter ut på marknaden som ska säljas ur deras synvinkel och använda det av dem verktyg man vill ha. Sen kanske man skulle lägga till att kanske Finland är lite försiktig på grund av att det är en vår 1000 kilometers gräns med Ryssland och vi på något sätt har för oss att NATO ska skydda oss nu och då vill man kanske inte vara så väldigt mycket att
kaxi
i den situationen, ja, eventuellt.
Ja. Okej, den som är intresserad av att fundera på sina egna konsumentverktyg, alltså AI-hjälpmedel, till exempel mejl eller lagringstjänster, och så här så kan gå in på svenska.yle.fi, där har min kollega Niklas Fagerström gjort en jättefin lista på alternativ, alltså andra alternativ än Google då, till exempel, eller så. Så det där är bara att botanisera. Jag måste säga att jag blev själv helt matt när jag tittade på den här listan och konstaterade att det ska mycket till för att jag ska börja på med det här stora arbetet. Det är nog ganska jobbigt. Men hej, vi drar streck här. Tusen tack till er som var med. Europaparlamentariker Li Andersson med oss från Bryssel. Representerad av Vänsterförbundet Mikael Storbjörk från molntjänstbolaget UpCloud och professorn i informationsteknologi Jerker Björkqvist från Åbo Akademi, och jag heter Maria Nylund.